Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om Sveriges digitala suveränitet och vårt beroende av utomeuropeiska molntjänster. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl-Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse och vanligtvis inspelat i en studio i Malmö. Men så är inte fallet den här veckan. Den här veckan spelar vi in avsnittet från Visby, närmare bestämt Almedalen. Vi har ju haft den årliga politikerveckan i Almedalen som precis har gått av stapeln och i och för sig fortsätter delvis åtminstone även under fredagen den 26 juni. Då det här avsnittet släpps. Det här är ett specialavsnitt som vi gör med anledning av att frågan om digital suveränitet har varit en av de sakerna som har bevakats mest här i Almedalsveckan i år. Och jag har fått en riktigt intressant gäst som kommer att berätta mer om det när vi hoppar in på veckans huvudämne, vilket är nästintill det enda vi pratar om den här veckan också. Jag vill bara snabbt innan dess poängtera att om ni missade eventen som vi anordnade på säkerhetsarenan här i Visby under tisdag till torsdag, så kommer de inspelningarna att inom kort vara tillgängliga på säkerhetsarenans YouTube-kanal, vilken jag länkar till i show notes här under videon. Så vill jag också passa på att poängtera att nästa vecka på söndagen den 5 juli då gästar jag Vaxholms fästningsmuseum för att prata om cybersäkerhet för privatpersoner ur ett samhällssäkerhetsperspektiv. Vad måste svenska privatpersoner tänka på för att vi ska upprätthålla den svenska samhällssäkerheten? Och veckan därefter, ja, då gästar jag återigen Nordeas årliga event som de kör i samband med tennisveckan i Båstad. Det här året kommer jag att fokusera på frågor som berör AI-bedrägerier. Om ni inte har möjlighet att medverka på plats i Båstad så kommer ni också kunna ta del av sändningen från Nordeas event via Nordeas webbplats. Och givetvis ligger det även en länk i show notes till det. Med det sagt så hoppar vi över till veckans huvudämne där vi kommer att fokusera på frågan om digital suveränitet. Och vem hittar jag då här på en bakgård i Almedalen i Visby? Jo, Daniel Melin. Varmt välkommen till Bli säker-podden.
Tack så mycket.
Du har ju inte varit med tidigare, men jag har citerat dig någon gång genom åren. Inte för jobbet som du har nu som affärsutvecklare för digitala tjänster på ett statliga Teracom, utan för en roll som du hade på Skatteverket tidigare. Eller åtminstone saker som du har kommenterat gällande Skatteverkets val av molntjänster, vilket vi kommer återkomma till lite senare. Men innan vi går in på det, så måste jag fråga, vad gör en affärsutvecklare för digitala tjänster på Teracom? För Teracom förknippar jag ju med tv-sändningarna för digitala marknätet och radiosändningarna. Vad är en affärsutvecklare för digitala tjänster där?
Ja, men det är en bra fråga, och det är ju någonting nytt också på Teracom. Så Teracom har ju en bakgrund, precis som du säger, med marknätet, sänd ut radio och tv och så. Och allt vad som kommer med det, att det måste funka även under krig. Vi ska kunna lyssna på Sveriges Radio även under krig. Mm. Och då händer det massa saker i våran organisation för att det ska fungera. Vad min roll nu är, att vi bygger upp ett nytt affärsområde på Teracom som är digitala tjänster, men som man kan säga bygger på den här typen av infrastruktur och den typen av organisation som vi är. Att vi är en totalförsvarsorganisation. Våra tjänster ska fungera under krig. Vi har krigsplacerad personal och så här. Det här är inget okänt. Och då tänker vi det med vissa digitala tjänster. På samma sätt som att du ska kunna lyssna på Sveriges Radio, så kan det också vara bra att du har tillgång till vissa digitala tjänster. Så vi pratar inte generella molntjänster för en privatperson eller för ett företag eller så där, utan vi pratar, man kan säga, generalisera till molntjänster, men för totalförsvarsbehov. Det är vissa nischsystem, nischapplikationer, men som är kritiskt för totalförsvaret och är kritiskt att det klarar säkerhetskraven och fungerar även under kris och krig. Mm. Så det är en, för att liksom förklara. Och det kan funka i och med att vi är ett statligt bolag, så vi kan agera på det här sättet. Det är inom ramen för vårt vårt ägardirektiv, som är ju att vi ska tillhandahålla samhällskritisk kommunikation.
Mm. Och då känns det ju väldigt relevant att ni är här i Almedalen, för att om det är någonting som det diskuteras här så är det ju försvarsfrågor och det här med digital suveränitet, att vi ska ha ett land som fungerar även om vi står under en cyberattack. Hur skulle du säga att Sverige står sig idag? Är vi digitalt suveräna? Förlåt om det är en för skrattretande fråga. Hur illa är läget? Så kan jag istället formulera mig.
Ja, givetvis. Nej, men det är ju inte särskilt bra. Mm. Det är väl det korta svaret, det skulle jag säga. Vi har extrema beroenden, framförallt till USA, men också i viss mån till Kina. Och det här är någonting vi har byggt upp under väldigt, väldigt lång tid. Och det är ingenting vi ändrar på någon kort sikt. Och det är liksom en inbyggd svårighet. Och vi sitter där vi sitter på grund av att många skäl. Det är en väldigt komplicerad värld. EU har ju väldigt påhejade Sverige stått upp för globalism, för frihandel. Att den som säljer den bästa varan eller tjänsten till bäst pris, så här, ja, den ska man väl köpa av. Och det har EU stått upp för. Det tycker jag i grund och botten är väldigt sunt. Jag är en frihandelsmänniska, jag är en globalist, så jag tycker det är så man ska göra. Mm. Kina gör inte så, USA gör inte så. Vilket gör att det blir ganska orättvist, så skulle man kunna säga, lite barnsligt, men att vi agerar på lite olika sätt.
Hur menar du att de inte gör så?
Om ett svenskt, säger att ett svenskt IT-företag skulle vilja sälja en lösning till en kinesisk myndighet eller en amerikansk myndighet, så är det i princip omöjligt. Till Kina är det omöjligt, USA är det i princip omöjligt. Mm. Man får oftast liksom starta ett kontor i USA och skaffa ett helt avknoppat bolag med en amerikansk styrelse och som är väldigt frikopplat från sin europeiska moder och sådär. Annars kan du inte sälja. Och USA har ju en massa olika lagstiftningar som bara handlar om att buy American i olika former. Och det har ju inte EU på, inte alls, utan vi har ju stått upp för att frihandel är liksom vägen framåt. Mm. Men det har lett oss till den här situationen där vi är superberoende när det gäller IT-tjänster. Vi kan skippa hårdvaran lite, ja. Den är mer komplicerad och enklare. Men när det kommer till IT-tjänster är vi superberoende av USA. Och nu när USA inte längre är vad USA var, så blir det väldigt uppenbart för alla europeer att oj då, vi har byggt in oss i den här totala tjänsteinfrastrukturen och den kommer till extremt hög grad från USA.
Ja.
Och nu så här, kan vi lita på USA? Lite tveksamt. Vad kan USA göra? Vilka påtryckningsmedel kan de göra när vi är så beroende? Och det kommer en sida av det här, och det är också så att om man kan ju säga att ja, men vadå, om inte Facebook finns imorgon, hur spelar det så stor roll? Nej, det kanske inte spelar jättestor roll, men det är inte liksom det vi pratar om. Vi är andra leverantörer som har själva infrastrukturen som alla våra tjänster oftast liksom, körs i.
Ja.
Och om de då försvinner av ett eller annat skäl, det behöver ju inte vara att USA gör någonting, det kan vara att Ryssland gör saker, det kan vara att Iran gör saker, men som ändå slår ut hela eller delar av vissa av de här amerikanska tjänsteförmågorna. Och då blir frågan så här, ja, vilka konsekvenser får det då? Men, och då är det i Norden och i baltstaterna, vi är ju de mest digitaliserade länderna i världen. Så vårt jordbruk är digitaliserat, våra gruvor är digitaliserade, skogsbruket är digitaliserat, fisket är digitaliserat, allt, offentlig sektor, allt.
Mm.
Och i grund och botten så är ju då hela samhället är beroende av de här tjänsterna på ett eller annat sätt. Och vilket gör att om vi inte har de här tjänsterna så kommer ju hela det svenska samhället kollapsa om de här tjänsterna inte finns. Så, och då är, i och med att vi inte styr över om de här tjänsterna finns eller inte, så går det ju inte att påstå att vi har egentligen någon suveränitet längre. Vi kan ju säga att vi har försvarsmakten och vi kan skydda svensk liksom mark och luft och territorialvatten.
Ja.
Men när det kommer till den digitala domänen så har vi ju liksom ingen rådighet nästan i Sverige. Vilket är ju en jättestor utmaning i det geopolitiska läge som Sverige befinner sig i.
Men vi är ju med i NATO. Så ja. Kan vi inte se det som att de amerikanska molntjänsterna, det är våra molntjänster?
Så kan man absolut se det och ha en sån förhoppning. Mm. Vad vi ser igen då från USA är ju att de är ju liksom lite tveksamma till, ja men är NATO så bra? Och det har ju till och med varit hot om att USA ska lämna NATO. Jag vet inte hur det skulle se ut. Men, Så det blir också, och USA drar tillbaka trupper och från Europa och säger att ja, men Europa får minsann bekosta saker och ting själva. Så NATO är ju inte idag ens vad Sverige klev in i för, vad är det, 2 år sedan. Mm. Det är ju jättenära. Men det är ju inte ens samma NATO vi pratar om idag och då. Så givetvis på sätt och vis så kan man ju ha den förhoppningen att ja, men, USA kommer fortsätta vara en pålitlig partner. Och det kan man ju det kan man ju satsa på. Du kan ju satsa dina pengar på att ja, USA kanske är lite knäppa, men det kommer de sluta med när Trump försvinner om drygt två år. Kan man hoppas på. Men det kan ju komma någon som är mycket värre än Trump om 2 år. Vad händer då? Mm. Trump kan ju bli mycket knasigare under sina sista 2 år också. Det vet vi inte heller. Men grejen blir att vi satsar ju våran framtid på att vissa människor och regimer så att säga, kommer bete sig någorlunda rimligt. Och är det inte så, så står Sverige där och har ingen funktionalitet. Samhället slutar att fungera för att vi satsar på att USA kommer fortsätta vara i alla fall inte helt orimliga. Och det blir ju så här, det blir ju allas gissningar. Kommer det gå så eller mitt emellan eller vadå? Jag har ingen spåkula, jag har inga svar. Jag bara ser det systematiska beroendet som vi har. Och i och med att det är systematiskt så i min värld så blir det osunt det beroende som vi har. Och jag tycker det är olämpligt att det är, att vi har ett sådant osunt beroende. Och tycker att det är vad digital suveränitet på något sätt syftar till eller siktar på. Det är att minska det här osunda beroendet. Inte ta bort, inte isolering. Det är trams. Men vi måste minska det här osunda beroendet.
Ja, och det var ju egentligen nu bara 2 veckor sedan vi fick ett väldigt tydligt kvitto på det här också. Att det är en annan situation när det kommer till möjligheten att använda amerikanska molntjänster för europeiska organisationer. Ja. När Anthropic, utvecklarna av Mythos Preview-modellen som paketerades i en publikt anpassad modell som hette Fable, om jag minns rätt. Som amerikanska myndigheter meddelade Anthropic att den där får ni inte ge några icke-amerikaner tillgång till överhuvudtaget. Mm. Vilket innebär att vi i EU inte heller fick tillgång till den. Så vi är ju i en ganska... Det är en annan situation idag jämfört med för bara något år sedan.
Ja, ja men och man kan också titta på det så här. När det blir en tjänst så är det ju bara... Nej, nu försvann tjänsten. Det spelar ingen roll vad du gör. Du kan ju inte ha någon riktig backup till det. Du kan inte ha grejer på hyllan. En del vill jämföra med så här, med gamla krypto... reglerna och säga att USA hade ju exportregler när det gällde krypton på så här 80- och 90-talet. Ja. Och det där försvann ju ganska mycket i med internationella standarder för krypton istället. Men du kunde ju köpa krypton av andra leverantörer. Och så det gick ju att bygga andra typer av krypton, så det är inte en tjänst. Eller hade du köpt ett krypto som kanske då var amerikanskt, så det slutade ju inte fungera. Så varor är ju inte tjänster, så det är inte samma hotbild. Nej.
Och ni som vill veta mer om det, jag lägger en länk i show notes till ett avsnitt vi gjorde där vi pratade om Netscape Navigator och begränsningarna som fanns kring det.
Ja, ja, ja.
Och sen påminner jag också alla lyssnare om nyheten som vi lyfte för några veckor sedan, där Microsoft nu ju alltså har beslutat att stänga av möjligheten att använda Office 2019 på macOS. Det har inte att göra med att Sverige inte är digitalt suverän. Det handlar om att det är en tjänst. Det är en tjänst som kan inaktiveras. Och Microsoft har nu backat på den punkten. De sa att de inte skulle göra det, men de gör det. Så vad ska vi göra åt den här situationen då? Ska vi bygga ett Swinet eller ett Nordennet eller ett Scandinet istället och tro att det skulle lyckas? Eller vad är lösningen på det här problemet? Och nu menar jag inte Microsoft 365.
Nej, det ger jag mig inte in i. Jag tror att det finns många sätt att liksom gå tillväga på det här. Och att, jag tror inte att det finns någon... liksom, någon gyllene ägg i det här, alltså man bara gör så här så löser vi saker. Men steget är ju givetvis en förståelse för våra beroenden. Mm. Och jag upplever att den förståelsen i Sverige är låg. Framförallt på politisk nivå. Man har god förståelse för skogsbruk och fisket och gruvorna och stålet och sådär. Men när man kommer till det digitala och likaså hur de här sakerna jag sa, hur digitala de är, så upplever jag att det är väldigt låg förståelse till hur egentligen Sverige fungerar. Mm. Att vi är så digitala. Men tillbaka till frågan, så här, vad kan vi göra? Saker som vi kan göra är till exempel begreppet ankarkund. Vi kan gå tillbaka till mobiltelefonins nästan lite födelse. När Ericsson, det här finns på Ericssons hemsida för övrigt, där deras så här, backstory över saker, så är det här fantastiska projektet som Ericsson och dåvarande statliga myndigheten Televerket gjorde ett gemensamt projekt där de stoppade in människor från bägge organisationerna, stoppade in budget från bägge organisationerna och utvecklade liksom startskottet till mobiltelefonin. Mm. Jag tror att det är få människor i Sverige som tycker att det där var en dålig idé. Usch, vad hemskt att liksom staten och kapitalet gjorde en grej ihop. Så hur mycket skattepengar har Ericsson dragit in sen dess på det? Hur mycket arbetstillfällen har Ericsson skapat sen dess? Och vad man gjorde var ju att Ericsson fick ju en ankarkund. De fick ju en långsiktig köpare av det första mobiltelefonnätet i Televerket.
Ja.
Jag säger inte att vi ska göra på det sättet, men det är bara för att beskriva begreppet ankarkund för den som inte är van vid det. Mm. Vi kan göra det där igen. Vi kan ta att en större svensk myndighet skulle kunna säga, vi behöver en ny form av IT-tjänst. Och den ska ha vissa egenskaper. På samma sätt så kan man gå ut i en upphandling och säga, vi vill köpa det här. Och det är okej. Okay. Istället för att komma med så här, här är 1000 obligatoriska krav som man måste uppfylla, vilket gör att inga småföretagare kommer svara överhuvudtaget. Istället så kan man ta ner och säga, beskriva så här, vi skulle vilja ha en tjänst med så här. Och det är okej okay om du inte kan leverera allting dag ett. Men du ska ha en plan, liksom din affärsplan ska vara att över tid så kommer du nå till det vi vill köpa. Vi vill också som myndighet påverka utvecklingen av din tjänst genom att vi går in som en ankarkund. Det här gör att ett mindre företag kan få en ganska stor kund och som gör att de har en mer säkrad finansiering genom en riktig kund som de ska leverera till. Mm. Det gör att det här bolaget måste ju också leverera vad de ska. Men det gör det lättare för dem att attrahera riskkapital. Därför så har ni redan den här stora myndigheten som kund i 4 år. Det är ju jättebra. Det här verkar ju tryggt. Men, ni kan ju få ännu mer pengar.
Men bryter inte det här mot EUs konkurrenslagstiftning?
Det kan jag inte se. För det är ju bara en upphandling av en funktion som myndigheten behöver. Mm. Så det är bara sättet som man upphandlar på att man inte... Det är många som alltid... en annan utvikning. LOU är jättedåligt, LOU är fel, LOU måste reformeras eller LOU ska tas bort hela håll. Då.
Lagen om offentlig upphandling.
Tack. Jag är ju gammal upphandlare också. Man kan ju, och det kan man tycka och det är ju fine. Jag har också många åsikter om den lagstiftningen. Men att... idag tror att det är det vi ska lägga fokus på. Det är bara så här, glöm det. Det har vi inte tid med. Vad vi har tid med nu, det är ju att snabbt som ötan liksom, använda befintliga regelverk men försöka styra om. Och sättet vi styr om är att få svenska bolag dels starta. Men Sveriges problem, vi har ju jättemycket startups, men de blir inte vad som kallas för scale-ups. Alltså de kommer inte upp och blir lite större. Det tar stopp. Eller så är det så att de flyr på ett eller annat sätt. De blir köpta av något amerikanskt bolag eller börjar sälja bara i USA istället. Vi har sett det om och om igen. Så man vill gärna slå sig för bröstet i Sverige och säga, titta, vi har så mycket startups. Mm. Ja, hur många arbetstillfällen blev det? Hur mycket skattepengar liksom blev det till Sverige? Det är inte så mycket. För de här entreprenörerna liksom blir ju serieentreprenörer eller flyttar till USA. Eller så. Vi har sett det hur många gånger som helst. Så det där är liksom, hur får vi det? Och då tror jag på ankarkundsmodellen är ett sätt. En annan idé, jag är ju aktiv i Eurostack också som är ett industriinitiativ som pushar. Och en av grejerna vi föreslog är ju ett begrepp som kallas Buy European. Så vi tycker ju att regeringar i alla medlemsstater i EU skulle kunna via direktiv till myndigheterna. Det går att göra så här. Det är ingen lagändring så. Man kan bara säga via regleringsbrev till exempel. Och säga nu ska alla statliga myndigheter under regeringen, nu ska ni, så här, ni ska köpa minst 20% eller 30% europeisk IT. Ja. Inte svensk, utan europeisk. Mm. För vi har den inre marknaden.
Ja.
Och säga Och det stora grejen, dels så tror inte jag att det skulle bli särskilt svårt, för det köps redan rätt mycket europeisk IT. Men den stora grejen skulle vara en förändring i tankesättet på myndigheten. Att aha, nu kommer det direktiv, vi måste liksom prioritera lite här i vad vi köper. Det gör att man börjar rannsaka sig själv. Och kanske inte slentrian köper för att någon konsult säger måste köpa produkten X, för det är typ det enda som är bra och det enda som duger. Mm. Och sen råkar han eller hon ha någon koppling till det här bolaget men glömde säga det. Du vet, det finns många stories om saker kan gå till. Eller att man är certifierad eller ens bolag är guldpartner till något bolag. Det finns fullt med såna här inbyggda grejer i systemet. Men man kan bryta det tankesättet genom att säga oj då, aha, vi måste titta över vilka vi köper av, hur de här leveranserna ser ut. Mm. Det skulle ju förmodligen då omfördela en del av myndigheternas IT-investeringar till europeiska leverantörer. Det är igen, det är inte liksom protektionism tycker jag. Och det är inte heller att man isolerar sig. Och det är heller inte något antingen eller. Utan det är bara så att vi flyttar en del av pengarna. Men framförallt så flyttar vi tankesättet i samhället. Staten är en väldigt stor IT-köpare. Så börjar de pusha och köpa så kommer ju svenska och europeiska IT-bolag sälja mer, anställa fler människor. De kan utveckla snabbare, utveckla bättre. Vilket gör att privat sektor till slut kommer säga förut så köpte vi den här, men nu finns det den här europeiska. Den är ju bättre. Eller åtminstone lika bra, men den kanske är juridiskt enklare eller har ett lägre pris. Eller så. Så det gäller ju att få en marknadsekonomisk förändring för att vi ska kunna komma någon vart. Det här är liksom två idéer. Det säger inte att det är något uteslutande eller de bästa idéerna, men det är två varianter på hur man kan tänka.
Ja, jag gillar det här du nämner också med att det inte är protektionism, för att vi kan ta det som hände på Skatteverket när Skatteverket letade efter en ersättare till Microsoft Skype for Business. Det skulle bytas ut. Microsoft Skype for Business kunde köras on premises på servrar hos Skatteverket eller hos någon tjänsteleverantör i Sverige. Medan Microsoft Teams, som då var Microsofts tänkta ersättare, bara kunde köras i Microsofts moln. Yep. När den situationen uppstod, det hade ju egentligen inte funnits någonting som hindrat Microsoft att ta fram och erbjuda en tjänst som går att köra lokalt i Sverige. Om vi tänker att vi måste kunna av antingen alltså totalförsvarsskäl eller på grund av problemen som fanns med GDPR då när det kom till överföring av personuppgifter till amerikanska molntjänster. Jag säger det som om det var problem som fanns på den tiden, men ni lyssnare vet att det fortfarande är problem även om vi har hittat på ett ramverk som säger att det för tillfället är giltigt. Hur som helst. Ja. Du var där då.
Ja.
Och när Skatteverket beslutade sig för att ersätta Skype for Business med någonting annat, då kollade ni på lite olika alternativ. Vad kollade ni på då?
Ja, man kan säga så här, det vart ju ett mycket större projekt och det vart ju ett projekt inom ESAM. Så det gick ju liksom bort från Skatteverket, men jag var ju fortfarande aktiv i det givetvis. Vad vi började ju var egentligen att prata med hela marknaden och basunera ut det här budskapet att vi är massa svenska myndigheter som sitter med gamla Skype. Skype försvinner. Vad kan ni ersätta det med? Så istället för att ta på sig hatten, det här är det som tycker jag fortfarande det geniala med det här projektet. Att istället för att staten satte sig ner och så här, den här produkten X, det är den är bäst. Det har vi testat oss fram eller upphandlat oss fram eller någonting. Utan det är bara säga, det här är våra krav. Vi gjorde ju en kravspec med liksom, om man ska ha en chattfunktion. Vad är en chatt? Vad är det så här? Okej, så börjar vi spalta på en funktionell nivå. Det här är vad som definierar en bra chattfunktion. Videokonferens, vad måste den kunna? Inloggning, alltså det är så här. Och sen la vi ut det helt publikt. Och översatte det till engelska. Och då såg jag alla möjliga typer av bolag. Åh fan, titta här har vi funktionella krav. Och jag träffar än idag bolag som fortfarande jobbar utifrån den här kravspecen, fast den är ju inte underhållen eller någonting. Men de fick tag i den och bara säger okej, det här är på något sätt en blueprint för vad de ska sikta mot. För grejer om det, då vet de så här att då har de en rätt så bra samarbetslösning. Så det där tycker jag är fortfarande så här ett väldigt bra sätt att utmana marknaden. Det tycker jag vi ska gå tillbaka till. Inte gå och säga jag ska köpa en pryl märket X eller vi ska köpa molntjänsten Y. Utan gå tillbaka till vad är dina behov? Och det här kommer till en annan grej, för det som jag har hört till döddagar. Det är, ja, vi köper jättegärna en annan molntjänst än den vi har, om den är lika bra. Och då kommer ju så här, aha, vad är lika bra? Ja. Kan man ha en lång diskussion om. Mm. Men man lägger också ribben och säger att det här, det vi har, det är på något sätt gold standard. Och så kan man diskutera det i många fall om det är det eller inte. Men vi säger att det är så. Och då måste någon annan upp och vara liksom, och ha sam paritet med funktionalitet och säkerhet och allting.
Ja.
Är det rimligt? Men det var på ett annat seminarium, det var en generaldirektör för några veckor sedan som jag lyssnade på, som sa, varför tänker vi så? Han satte ju fingret på något väldigt viktigt. Så här. Borde vi inte gå tillbaka till och säga på vår myndighet exakt vad det är för funktioner vi behöver, vilken användarvänlighet är det vi behöver, det ska vi upphandla.
Mm.
Sen om det finns en tjänst som har då 100 funktioner till, ja, okej, det kan det ju vara.
Ja.
Men det är inte det de upphandlar. Vi kanske inte måste köpa det allra bästa eller den som har allra mest funktioner. Vi kanske ska gå tillbaka till vad är, framförallt på myndighetssidan. Privat sektor kan vara en annan som agerar på en annan typ av marknad. Och kanske måste hela tiden ha det värsta, senaste, bästa. Men det måste ju inte myndigheter. De kan istället gå tillbaka till vad är viktigt för att upprätthålla deras uppdrag, deras säkerhet, medborgarnas förtroende. Sånt är ju mycket mer kritiskt. Det har ju inte privata företag den typen av krav på sig.
Nej, men jag skulle ändå säga att ibland så kan man efterfråga det bästa i alla fall. Det är bara det att man omdefinierar vad det bästa är. För låt oss ta för många år sedan när jag bytte från Microsoft 365 till Nextcloud som samarbetsplattform. Mm. Nextcloud var ju inte så att den kunde bocka av alla funktioner som Microsoft 365 kunde erbjuda på långa vägar.
Nej.
Men ifall jag bara hade kollat på alternativ till Microsoft 365 som uppfyller alla de funktioner som redan finns, då finns det inget alternativ, för att det är ingen som skulle utveckla någonting som uppfyller precis allting som en konkurrent gör plus någonting ytterligare.
Ja.
Men med den goda tanken i bakhuvudet, varför i hela friden valde Skatteverket att köra på Microsoft Teams i alla fall?
Det får du fråga dem om.
Du hade lämnat då, eller?
Ja. Och sen har det kommit ytterligare beslut därefter, och det är långt efter att jag slutade. Så jag recenserar inte, jag har inga åsikter om det. Ja, men man kan tro det, jag har fått frågan så många gånger, men jag har faktiskt inga starka åsikter. De tyckte att det var bra, de gjorde nya utredningar och det kanske liksom fanns goda skäl till det. Det får stå för dem.
Absolut, det är jag med på. Men min grundfråga är egentligen, varför hamnar ändå svenska myndigheter i den här situationen? Alltså, överlag, om vi bortser från Skatteverket specifikt, hur kommer det sig att inte argumenten om möjligheten att drifta i egen regi, att inte överföra personuppgifter till andra länder, varför väger de argumenten inte tyngre?
Ja, och vi vet ju så här att OSL är fortfarande, alltså offentlighets- och sekretesslagen är fortfarande inte ett löst problem, och GDPR är definitivt inte ett löst problem, och sen kan du ha en massa andra saker. Och det kan man ju tycka som myndighet. Borde man inte stå upp för att svensk och EU-lagstiftning ska gälla? Det verkar väl rimligt när en myndighet som köper någonting. Men det är man ju beredd att liksom ta bort lite sådana krav eller inte bry sig. Eller välja att snälltolka olika saker. Alltså, varför gör man det? Jag tror att det finns en lång bakgrund på något sätt. Ett långt tillbaka sätt att tänka i staten, vilket är att man är inte löneledande, vilket gör att man inte kanske har de allra mest duktiga och spännande teknikerna anställda. Man har jättemycket duktiga tekniker och sådär, men man kanske blir av med de som inser jag är ju mycket bättre, eller leverantören ser oj vilken duktig tekniker den här myndigheten har, kom och jobba hos oss istället, får en mycket bättre lön. Det är förståeligt, det är kanske inte ett problem, men det gör, jag tror att det har skapat, här är en teori jag har. Jag tror att det har skapat ett beteende av att man gärna outsourcar så mycket som möjligt på ett eller annat sätt. Alltså att man kan, och det har inte att göra med om man har on-prem, eller det handlar inte om en outsourcing affär eller köpa molntjänst. Även när du bygger on-prem så är det så här, okej, vi köper den här programvaran eller den här hårdvaran, och sen köper man den med något jättedyrt supportavtal, Och är det så att den här produkten inte funkar som den ska, ja, då ringer man leverantören och säger den funkar inte som den ska, och sen så lagar de den på ett eller annat sätt. Så att man blir bara en duktig beställare och kravspecar. Och det gör att det blir väldigt lätt till ett följa John-beteende. Ja, men 50 andra myndigheter kör produkten X. Kan ju inte vara fel då. Då väljer vi den också. Och så går man till sin generaldirektör och säger, jag tycker vi ska köra produkten X. Jaha, är det några risker med det? Alltså det vet vi inte, men de här andra 50, de har valt den. Och vilken generaldirektör säger då att det verkar ju vara en jättedåligt förslag du kommer med. Så att det blir ju en sån här, Sverige har väldigt mycket av en sån här följa John-mentalitet i offentlig sektor. Och vi har sett i vågor hur först skulle alla köra NetWare, så skulle alla köra Notes, och vi har sett där, så skulle alla köra Microsoft. Det där är någonting som vi ser, och även på hårdvarusidan lite snarlikt, men där finns det viss mån av konkurrens. Men det gör att man blir någon form av beställarperson och som inte försöker lära sig ordentligt själv. Och igen, jag generaliserar nu. Jag har jobbat med superduktiga människor som verkligen kan och löser saker på egen hand. Men jag generaliserar liksom hur det blir för många. Sen pratar vi mindre myndigheter eller kommuner och sånt där, så det är klart att man inte kan göra så mycket saker själv, för det har du inte budget till eller personal till. Du får inte ens, kan inte ens anställa dem även om du kunde betala, för att det finns inga porten som kan. Och det är klart att du får outsourca väldigt mycket av din IT. Men jag tror att det här beteendet, det här sättet att tänka att ja, men inte kan vi liksom. Inte kan vi förstå hur man sätter upp en open source-pryl. Det vill säga, titta på Linux liksom, så här. När du tittar på myndigheterna och kör Linux, typ alla kör ju Red Hat med något jättedyrt supportavtal. Det behöver du ju inte köpa. Det är inget fel på Red Hat på något sätt. De är jätteduktiga. Men du skulle ju också kunna säga, fast vi skulle kunna bara ta någon annan Linux som är helt fri. Och så kan vi lära oss hur den funkar, och vi kan lära oss att sköta om den själva och supporta oss själva. Alltså vi pratar Linux, det är ju inte något jättegalen grej vi gör. Alla myndigheter kör ju Linux på typ allt i alla fall. Ja. Men man skulle ju kunna liksom igen tänka om lite, säga att den här delen, inte alla delar heller, men det här skulle vi faktiskt kunna försöka klara av på egen hand i högre grad. Och inte bara köpa färdigpaketerat. Och så kan vi se paniken i staten idag med när Broadcom köpte VMware och har höjt priset med flera 100%. Och nu sitter ju alla bara, oj. Men hela deras infrastruktur är byggd på VMware. I princip 100% av myndigheterna.
Ja.
Och då ser man ju den här inlåsningseffekten, och man ser följa John-effekten. Och så får vi ett problem i hela statsförvaltningen på en gång. Mm. För att man har låst in sig till en och samma leverantör. Och vi gör ju om det här sen med till exempel Microsoft 365, deras inloggningsfunktion. Ja. Alla vänjer sig vid Teams. Igen, alla väljer samma. Och det handlar inte om tjänsten är bra eller dålig eller ingenting. Det är bara att det är inte bra att alla väljer samma, och det är inte bra att ingen försöker förstå hur det egentligen funkar.
Du menar alltså att den gamla devisen "Nobody got fired for buying IBM", den gäller
fortfarande.
Ja.
Ja.
Men avslutningsvis då, om ett år så sitter vi kanske här igen. Har situationen blivit bättre?
Jag tror att vi kommer få se en förändring på gräsrotsnivå i både i Sverige och Europa. Vi kommer inte få se en politisk förändring. Vi kommer inte få se att EU-kommissionen helt plötsligt ser ljuset och säger nu måste vi göra så här och nu fattar vi drastiska beslut här. Eller att den svenska regeringen, eller den kommande svenska regeringen, vilket vi nu får i höst. Jag har inga förhoppningar där heller att de kommer vara så här, ja, nu vi har förstått det här, digital suveränitet, det är viktigt. Mm. Jag har inga sådana förhoppningar. Jag kan bli glatt överraskad, men jag tänker inte ha några förhoppningar. Men det vi ser istället är ju ett underifrån, liksom där det händer. Jag hör generaldirektörer, jag hör säkerhetschefer, jag hör IT-chefer som är så här, vi måste tänka om, för vi måste ställa om. Och anledningen till det är ju precis som grejer du har tagit upp det här, att det stängs av modeller. När ICC-domarna stängdes av från sina konton. Vi har sett, eller när i Ukraina har ju blivit drabbade av flera amerikanska sanktioner där helt plötsligt, som Starlink var ju den kända, men det finns andra grejer som USA har stängt av för Ukraina också, som inte är kända. Så den här typen av Att man ser det här. Om du är en generaldirektör så ser du att ja, men det här kan tydligen hända. Det kan ju hända min verksamhet också. Jag är ju verksamhetschef. Och då börjar man ställa krav på vissa funktioner på myndigheten, tidsredovisning, upphandlingsverktyg, inte vet jag, mina favoriter att raljera över. Men många myndigheter kommer säga så här, och nej, de funkar inte längre. Nej. Är det krig så inte är det någon som bryr sig om att de där typen av verktyg funkar kanske. Eller så är det så, men du förstår poängen. Ja, absolut, om man ska vara lite lätt raljerande för att göra en poäng. Men det kommer ju vara andra verksamhetssystem som till exempel myndigheter har, bara det här systemet, det måste funka. Vi måste ha full kontroll. Vi måste veta var datat är, vem som har tillgång till datat och applikationen. Hur funkar applikationen? Hur är den byggd? Vem har tillgång till den? Så. Och då är det vissa lägen bara, okej, då måste vi tänka om. Förut så tyckte vi att vi kunde göra så här. Det kan vi inte längre, så nu gör vi så här. Så att jag tror vi kommer få se den typen av förflyttning. Och igen, det är inte ett allt eller inget spel eller så. Att nu kommer Skatteverket helt och hållet börja köpa liksom svenska molntjänster till 100%. Varför skulle de det? Det är inte så. Men jag tror att det kommer vara, vissa grejer kommer vara egendrift. Men jag tror också att vi kommer se en förflyttning till svenska europeiska molntjänster eller AI-modeller eller liknande, där man ser att ja, den kanske inte är exakt lika bra. Men vi kan säga att vi har kontroll. Och kontroll kommer vara kritiskt för en generaldirektör redan idag och än mer i nära framtid.
Jag hoppas att vi kommer ha några intressanta exempel på generaldirektörer som har tänkt på precis det sättet när vi förhoppningsvis sitter här nästa år igen. För det var väldigt trevligt att prata med dig. Jag tackar så väldigt mycket för att du tog dig tid att gästa Bli Säker-podden och dela med dig av dina kloka tankar.
Tack så mycket själv.
Och fler kloka tankar, ja, det kommer ni förhoppningsvis få i alla fall av mig och Peter nästa vecka. För då är vi tillbaka i Malmö igen med ett ordinarie avsnitt av Bli Säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.